Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hello, the hello, 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 hello.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Springnotan Ekliv och med Per Bjurman tillbaka på plats i korrespondentsoffan i New York.
Ja.
Ja, och nu ska vi spela in vårt första riktiga avsnitt för säsongen. Vi hade premiär förra veckan, ja. Öga mot öga i Stockholm.
Ja, det var ju väldigt trevligt. Slutade med att vi syntes på en bar på kvällen sen också. Och ni som har läst NHL-bloggen vet att jag gick därifrån utan att betala för mig och så vidare. Apropå springnotan och ytterligare så här hederligt smeknamn som adderas till mig då.
Ja, du och Makoto som vi kan lämna ut här också. Var med och drack och var glada. Och plötsligt var ni borta och servitrisen kom fram och sa ursäkta de här unga herrarna. Jag tror att de bara gick.
Ja. Är det som det är. Så jag är ju tyvärr tankspridd. Jag går på klubblogg trots att du en minut tidigare har sagt att det får jag inte göra och så vidare.
Nej. Ja. Ja, men nu som sagt, det där var ju, förra veckan var ju liksom det klassiska sommaravsnittet och en sammanfattning lite av vad som har hänt under sommaren. Ja. Nu begår vi riktig säsongspremiär får man väl säga.
Precis, nu tycker jag att vi inleder kommande säsongen på allvar när vi ska ha ett previewavsnitt.
Ja.
Vi ska gå igenom varje division här som brukligt innan säsongen sätter igång. 29 september ju.
Och ja, vi får ju braka igång lite tidigare än vanligt eftersom premiären är tidigare lagd.
Ja.
Förut har ju alltid varit, den klassiska sändningen har varit Is it October yet? Ja. Men nu får vi säga Is it September yet? För det är mycket kort försäsong, bara 4 preseason matcher per lag. Ja. Och sen kör de i 84 omgångar då. Vi har ju 2 omgångar till också.
Ja.
Och sen ett slutspel som förmodligen blir klar lite tidigare än vanligt. Kanske innan midsommar nu. Det skulle vara väldigt trevligt.
Ja, alltså det är ju faktiskt september nu när vi sitter och spelar in det här. Så då är det ju verkligen dags att börja med dessa previews då.
Division för division i 4 avsnitt innan det är opening night.
Ja, precis. Men samtidigt måste jag säga, sen senast vi spelade in, alltså det har ju hänt grejer i NHL. Alltså det märks att nu är folk tillbaka från semestern. Nu är de, visserligen har camperna inte satt igång än, men nu har general managers börjat jobba lite igen. Alltså för det har faktiskt hänt grejer sen senast vi spelade.
Och just nu händer det ingen stor sak, men rolig.
Alltså?
Ja, jag ser här att Brad Marchand har kommenterat det faktum att Tim Stützle tydligen är aktuell som ny kapten i Ottawa.
Ja.
Och det har Brad Marchand på Twitter gått ut och säga ha 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 ha, Stützle, ha 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 ha.
Oj, oj, oj.
Vilken diss.
Jättediss ju.
Ja.
Har han hört någonting från sin nya lagkamrat Brady Kachuk då?
Ja, jag vet inte. Han har förmodligen en historia med Stützle efter alla år i Boston och Florida.
Jaha, ja. Oj, oj, oj. Ja, men
ja, men jag skulle bara spinna vidare på det där du sa. Att, ja, nu är det så att alla spelare är på väg. Jag vet att det är väldigt många svenskar som landar i USA och Kanada den här veckan. De är på väg till sina nordamerikanska hem och börjar göra sig redo för säsongen.
Ja.
Och kommer ju att träna ihop då. Även om camperna inte börjar så kör de ju ihop redan nu.
Ja, ja precis. Så det,
så det är verkligen säsong. Och som du säger, det händer saker där ute. Och vi har några, så innan vi kommer in på, vi ska gå igenom Atlantic Division idag.
Ja.
Men vi har några stora nyheter innan dess. Och så fort vi var klara förra veckan på typiskt vis så kom ju beskedet att Cale Makar nu är bäst betald i ligan. Precis som väntat. Colorado har knutit upp honom så fort det har gått i princip, måste säga.
Ja, alltså då spekulerar vi ju lite kring honom att han fortfarande inte hade resignat. Och han hade ju ändå kunnat resigna från 1 juli och framåt då. Men när vi spelade in så hade han inte gjort det än. Och vi pratade om, ja, med tanke på att Leo Carlson signar för 18 miljoner och sätter en ny standard. Kort senare Celebrini för 18,8. Men Carl kommer ju slå det. Kommer han till och med spräcka 20 miljoners vallen? Och mycket riktigt, det gör han ju. 20,4 blir det.
Ja, Och det intressantaste är väl inte det. Det förstod vi väl att han skulle få det. Han är ju världens bästa back och instrumentell i Colorados moderna Stanley Cup-resa där. Vi vet ju vad Gabriel Landeskog sa på isen.
Ja, jo.
Rådet till den som vill vinna. Hitta en Kevin McCarr. Han är elit på ett sätt som... Ja, Quinn Hughes är ju uppe där också. Några till. Men det är the gold standard, Kevin McCarr. Så det var rätt givet att han skulle få 20 miljoner. Men det intressanta är att han skriver så långt kontrakt.
Ja, han tar ett 8-årskontrakt.
Ja. Medan det är ju, alla vet ju att lönetaket... givet att inga nya pandemier utbryter kommer stiga dramatiskt år från år nu.
Mm.
Varmed väldigt många skriver kortare kontrakt i akt och mening för att kunna höja sina löner ännu mer om några år.
Ja.
Men McCarr väljer alltså att ta maxlängden 8 år och markerar ju därmed att han verkligen vill vara i Colorado.
Ja, precis. Och ta chansen nu också innan 15 september när nya kollektivavtalet kickar in när man inte längre kan skriva 8-årsavtal utan då är det 7 år som är max.
Mm.
Så han är ju med där så att säga och får det här 8-årskontraktet. Och samtidigt vill jag ändå lägga in att han är lite smygammal med McCarr.
Smygammal?
När det här nya kontraktet börjar gälla nästa säsong då fyller han 29 år den hösten. Ja. Så att han har ju ändå med det här 8-årskontraktet så har han ju försäkrat sig om över 20 miljoner dollar per säsong tills han är 36-37 år.
Ja.
Så att,
och vad gäller privatekonomi så är det ju så att 20 eller 25 miljoner, det kan inte göra mycket till skillnad.
Nej, det är så fruktansvärt mycket pengar ändå liksom, så man tappar ju räkningen där.
Tjänar man 20,4 miljoner i 8 år, alltså man är ju set for life, hela ens familj är set for life, allt är gräddsås.
Ja, nej, så är det. Så att, nej, det var givet när man tänker efter att det skulle bli så här. Samtidigt har man ju liksom, ska det bli någon rabatt till exempel Nathan MacKinnon, hans 12,6 miljoner i capita framstår ju som rena rabatten just nu. Och det var inte så många år sedan han skrev det. Nechas för mindre än ett år sedan för 11,5.
Mm.
Men ja, vi har ju lärt oss den här sommaren att det är en ny standard nu. Liksom. Och om en sån som Bowen Byram blir NHLs bäst betalda back i sommar, då ska ju Cale Makar ha betydligt mer. Så att... Mm.
Ja. Men det undersöker ju också det vi har pratat om, att det här kontraktet med Leo då, han var bara bäst betald i någon månad.
Ja, nej, bara några veckor till och med.
Ja, bara några veckor. Och det var ju aldrig så att det markerade att han är högst värderad av alla i hela ligan, utan det var verkligen i ett slag en omstrukturering av hela lönestrukturen i NHL.
Ja, precis så. Som jag har pratat om förut, det här med att man jämför med procent av lönetaket. Att man alltid har gjort det. Ja, men det här kontraktet 2013 var värt 16% av totala lönetaket. Om man pratar om absoluta elitspelarna i ligan. Eller 2017, ja, det var ju mer värt i pengar. Men det var också bara 16% av lönetaket och så vidare. Det här är ju nästan 20% som är max. Som Cale Makar tar nu. Men samtidigt ska vi komma ihåg då att tidigare höjdes alltså lönetaket med 1-2 miljoner varje sommar. Nu höjs det med 10 miljoner till den här säsongen. 10 miljoner nästa säsong. 10 miljoner nästa säsong. Och då går det inte riktigt att jämföra procent längre. Alltså. För redan nästa sommar, då är, när det här kontraktet börjar gälla, då är plötsligt Makars 20 miljoner bara 18%. Alltså då är det inte 20% längre.
Nej.
Så att... Det ska man komma ihåg när man jämför kontrakt historiskt här.
Ja, men gött för Colorado, gött för McCarr.
Ja, verkligen.
Den andra stora nyheten sedan sist är ju att det nu har blivit helt känt att Connor Hellebuck vill bort från Winnipeg. Han redan i somras så har han ju då meddelat Winnipeg tyst att han vill bli tradad. Men eftersom inget har hänt så såg han och... agenten det som angeläget att gå ut med den nyheten.
Ja, precis. Det är ju dags för han också att sticka till Winnipeg liksom och för spelarna att samlas där. Och han har fortfarande inte fått en ny klubbadress och han känner uppenbarligen att det är akut nu om det ska bli av innan training camp.
Mm.
Att det här blir offentligt. Sätta press på Shevel Dayoff.
Ja, precis. Men ännu har ingenting kommit ut av det.
Nej.
Och det är ju bara för att man begär en trade är ju inte alltid givet att man får den. Dylan Larkin har ju också begärt en trade utan att det har hänt något.
Nej, precis.
Jag ser ju det där som, ja visst, de, om det nu är så här så vill de ju ha så otroligt mycket som möjligt för dessa franchise-spelare. Ja. Men det är ju inte idealt att ha kvar spelare heller som uttryckligen inte vill vara där.
Nej, alltså oftast när det kommer ut en sån här trade request så brukar det inte dröja så länge tycker jag. När väl säsongen är igång i alla fall. Med tanke på att de kommer ju buas ut där, Larkin och Hellebuck, antar jag. i sina hemmaarenor om de är kvar. Ja. Och sen finns det exempel på att det går så långt som att man inte, alltså man är så mån om att man ska byta klubb att man till och med strejkar. Alltså ja. Ett klassiskt exempel från millennieskiftet med Alexej Yashin. Ja. När han vägrade, han hade ett år kvar på kontraktet med Ottawa då. Nej, jag ska bort härifrån eller så ska jag redan nu få ett betydligt bättre kontrakt. Ottawa blev ju sura på han, gav Daniel Alfredsson då kaptens set istället. Alexej Yashin, han vägrade att spela och det slutade med att han spelade ingenting på hela säsongen.
Right.
Och sen trodde han att han skulle få spela eller få byta klubb efter säsongen då när kontraktet gick ut. Men då kommer ju NHL in och sa att nej, men du spelar ingenting på hela förra säsongen så att du kommer ha ett år kvar på kontraktet igen, för det var kontraktsbrott av det.
Ja.
Så att ja.
Ja, jag är så dramatiskt tror jag inte att det blir de här två fallen.
Nej, precis. Jag tror att ändå att de kommer rapportera till campen så att säga.
Det är ju som jag skrev i bloggen dock, lite anmärkningsvärt att det är så många amerikanska stjärnor från guldlaget i Milano som inte trivs på sina hemadresser. Redan innan hade ju Quinn Hughes tvingat fram den där traden till Minnesota.
Ja.
Sen har vi då som sagt Dylan Larkin, nu Hellebuck, även Brady Tkachuk tvingade ju fram den här traden till Florida och Zach Werenski har varit i sådana diskussioner också.
Ja, precis. Och svårt att inte se något samband där.
Ja, ja, det är också ett tecken på att det är NHL är helt annorlunda idag jämfört med för 15 år sedan. Det är spelarna, stjärnorna gör det här på sina egna villkor på ett helt annat sätt än förut.
Ja.
De vill bestämma själva vad de ska spela. Och så. Det gungar ju lite i NHLs fundament på grund av spelarnas, stjärnornas att de
övertagande av makt rollen lite grann.
Ja. Sen är det ju också så att Connor Hellebuck, alltså vilken game changer han skulle vara på många ställen.
Ja, precis, alltså det måste man ändå säga. Han har vunnit Hart Trophy som hela ligans MVP. Han har ju fått medalj av Donald Trump för hans insats i OS-finalen mot Kanada. Samtidigt så vill jag lägga in då att hans slutspelsrekord de senaste åren, det vet vi ju, det har vi diskuterat många gånger i den här podden, att det har inte varit mycket att hänga i julgranen då. Nej. Han har fullkomligt usel statistik i de framförallt tre senaste slutspelen då. Men alltså hans lönetagsträff då, han har ett gäng år kvar på kontraktet för 8,5 miljoner dollar och det är ju ingenting i dagens läge ju, så att man förstår.
Och han är, alltså det där med han var ju stor guldhjälte i Milano. Mm. Och han i grundserien han var ju magnifik. Och jag tror att det är allt som kommer att räknas här. Alltså vissa är beredda, nästan på att spränga banken för få honom tror jag. Det är ju mycket spekulationer redan och hetaste kandidaten är ju Buffalo.
Ja, precis. Alltså det var ju nära redan i skiftet där juni-juli när Fridensfönstret öppnades så rapporterades det ju att de nästan var överens. Det var små detaljer som gjorde att den traden inte blev av. Kan det ha varit att Winnipeg ville ha Konsta Helenius utöver Ukko-Pekka Luukkonen som det rapporterats och även Jack Quinn och kanske något första runda val att de skulle växla sina två höga första runda val där. Eller var det just det att Buffalo inte ville växla sitt fjärde val mot åttonde valet som Winnipeg hade? Det var lite olika rapporter där, men det skulle kanske kunna återupptas för Buffalo. Det skulle ju... Vi ska komma in på Buffalo här nu när vi pratar Atlantic Division, men att få in Connor Hellebuck längst bak där.
Ja, då är de en contender,
ja,
säger jag.
Ja. New Jersey har ju länge spekulerats om också. Jag menar, inte minst efter Jakob Markström-traden.
Ja. Ja, de har ju bara Jake Allen.
Ja, och Nico Daws är ju lite spännande, men jag menar, det är inte något att jämföra med Connor Hellebuck, om man säger så.
Och så vet vi att Vegas aldrig kan sitta still när det blir sådana namn ute på marknaden.
Nej.
Då vill de vara med.
Precis, så är det. Och alltså, det har spekulerats lite grann om Carolina också. De sitter ju på Bussi och Korsetkov, väldigt billig målvaktssida just nu. Och Bussi var ju grym i finalen då, när han fick hoppa in. Men Connor Hellebuck skulle man kanske inte tacka nej till där heller.
Nej.
Ja,
ja, det lär ju lösas. Vill jag få veta om inte allt för länge.
Nej.
Inte allt för långt fram.
Jag vill säga där också angående Jets perspektiv här att Kevin Cheveldayoff som har varit general manager där i alla år som klubben har existerat.
I 100 år?
Ja, i alla fall sedan 2011 när de fick ta över Atlanta Thrashers där. Så har ju han varit med om ganska många gånger att stora stjärnor vill bort därifrån. Och lyckats lösa det bra ändå. Alltså, Alltså Jacob Trouba ville ju bort där hela tiden. Till slut så fick han sin vilja igenom och flytta till Rangers, och då fick Jets tillbaks bland annat Neil Pionk, som fortfarande är kvar efter 7-8 år och en viktig back för dem. När Patrick Laine ville bort, då fick han Pierre-Luc Dubois, som blev mer eller mindre en förstärkning för dem. Sen ville Pierre-Luc Dubois bort, då fick han Gabe Vilardi, som är en viktig spelare för dem nu. Och ja, det finns ytterligare exempel. Alltså han brukar...
Alltså, men det är samtidigt ett problem att så många vill därifrån.
Ja, det är det som är problemet. Alltså när till slut Ehlers lämnade då, han valde de ju att behålla ända tills kontraktet gick ut, i och med att de vann President's Trophy för 2 år sedan då, när de hade Ehlers kvar på kontrakt. Men, så de ville ju inte trade han då, men så lämnade han som free agent och då fick de inget utbyte. Och då blev det väldigt kännbart. För på free agent-marknaden, där har de inget att hämta. Ska de konkurrera med de bästa spelarna att flytta upp till Winnipeg? Nej, det går ju inte. De måste antingen drafta eller trada till sig dem. Och där måste jag ändå ge väldigt högt betyg genom de senaste 15 åren till Kevin Dejoff, vad han har lyckats med att göra Winnipeg till ganska ofta ett topplag ändå, när ingen vill spela det.
Ja, vi måste gå vidare, vi kan inte fastna i det här.
Nej, exakt, vi hade kunnat prata om Quinn Hughes-perspektivet också kring Cale Makar där, men ja, vi kommer till Minnesota vad det lider här i våra preview-poddar.
Ja, vi har också haft, du fick som du ville med Kalle Järnkrok till slut, kan vi konstatera.
Just det.
Han kom hem till ditt Brynäs.
Jajamän.
Vi kan också konstatera att Eli Tolvanen, som inte fick något nytt kontrakt med Seattle, han signade igår tisdag kväll, sent tisdag kväll med Rangers. Känns som en rätt bra signing för Rangers. Han är lite statsdarling, Tolvanen, är han inte?
Ja, alltså framförallt har han faktiskt ganska bra defensiva siffror. Och jag kommer ihåg när han kom fram en gång i tiden som en supertalang, då var det ju hans skott och hans offensiva uppsida man pratade om. Men i NHL-karriären hittills har han snarare stått fram som en pålitlig defensiv spelare och ettrig liksom. Så att nej, han är nog en ganska bra bottom six-spelare, och det är väl den rollen han får nu i Rangers. Mm.
För ett mycket rimligt kontrakt, jag tror det var 1,5.
Ja, han kommer säkert kunna göra tvåsiffrigt antal mål också.
Ja, det var ju lyckat gjort av Stuart. Och så slutligen då en oväntad trade igår.
Ja.
Nashville tradar bort Luke Evangelista, en av deras unga fantomer, till New Jersey, och visserligen för två höga draftval.
Ja.
Men ingen förstår riktigt varför gör de det.
Nej, precis. Visserligen har de samlat på sig väldigt många forwards den här sommaren, men kanske främst längre ner i hierarkin, Nashville. Och Evangelista spelar ju första kedjan.
Ja.
Och jag tycker att han kompletterar den top 6-sidan väldigt bra, med tanke på att jag har ju klagat på att de har lite liknande kockar i den där som rör runt i grytan. I liksom Stamkos som är målskytt, Marchessault är målskytt, Filip Forsberg är målskytt. De har inte så många playmakers. Evangelista, hans USP, hans grej, det är ju att han är en väldigt skicklig passningsspelare. Mm. Och nu blir de av med honom. Han gjorde ju över 40 assist förra säsongen.
Ja, mycket märkligt. Och det känns inte som de är i en situation där de här draftvalen, de är ändå i en situation där de ska vara bra nu.
Ja, jag undrar.
Med alla de här gamlingarna.
Vi får väl se, men ska de använda de där draftvalen till något annat då för att trada vidare snart? Jag vet inte.
Ja, kanske det.
Om det är någon större bild här.
Mm. De har ju en ny general manager, Chris McFarland, som någon skrev igår kväll, som var beat reporter i Denver, Colorado. Det är aldrig tråkigt när Chris McFarland är i farten. Han har gjort över 60 trader de senaste 2 åren.
Precis, så att, det tycker jag talar för att han har någonting mer i görningen där.
Alltså, ja. Men för Devils är det ju kanon att få in Evangelista.
Ja, mycket alltså när vi pratar Metropolitan Division här om ett par veckor och går igenom Jersey, då kommer jag nog hylla Sonny Metta ganska ordentligt här. Det här är en jättebra forward att få in för dem. Alltså, han har gjort väldigt mycket bra den här sommaren, måste jag säga. Få in en sån passningsskicklig spelare in i mixen där, det gör offensiven ännu mer attraktiv.
Yes. Ja. Mm. Ja, men nu, det är dags att sätta tänderna i Atlantic-divisionen. Jag ska bara säga att någonstans här i huset så håller en jävel på och borrar mycket. Det kanske hörs i bakgrunden ibland.
Jag har hört det någon gång, men inte så farligt ändå. Faktiskt.
Jag kan inte göra mycket åt. Men du, Atlantic Division. Jag hävdar att det är den tuffaste divisionen av dem alla. Konkurrensen är som hårdast. Vi har där 8 lag och alla har ambitioner. Alla siktar på slutspel. Det är ingen som befinner sig i någon rebuild. Det är också fullt med lag som är på väg uppåt verkligen på riktigt.
Ja, alltså Det är klassiska topplag som fortfarande har höga ambitioner. Tampa, Florida såklart. Toronto som försöker studsa tillbaka i år igen. Boston såklart. Och så är det ju de här lagen som har tagit steget nu. Montreal, Buffalo. Ottawa kan man väl lägga till där också. Så är Detroit som trampar lite vatten och som vi har mycket att säga om. Men något bottenlag vill de inte vara.
Nej, nej. De ser, de har ju en självbild också av sig att de är åtminstone slutspelscontender.
Ja,
absolut.
Låg på slutspelsplats så sent som i var det, februari, liksom, ja. Runt OS-uppehållet.
Ja. Ja, med bred marginal dessutom.
Ja, ja. Och sen kom den klassiska matchkollapsen.
Ja, så det blir väldigt spännande. Det är också väldigt svårtippat då, på grund av det här. Ja. Och vi tar dem i bokstavsordning och börjar med Boston då. Som är ett lag som i svagare divisioner, Metro Pacific, skulle vara ganska klar kandidat för att ta sig på rätt sida strecket. Ja. Här tror jag det kan bli tuffare alltså, i den här omgivningen.
Ja, precis. Alltså, jag var överraskad att de gick till slutspel förra säsongen.
Ja.
Det var ju ett haveri.
Det var ett haveri säsongen innan, men det var ju otroligt lyckat att få in Marco Sturm som coach. Han stagade upp laget igen.
Ja, precis. Och sen så Swayman blev sig själv igen. Charlie McAvoy var ju skadad mycket året innan. Det visade sig hans betydelse.
Mm.
Och sen några
samma med Hampus Lindholm.
Ja, absolut. Hampus Lindholm måste verkligen lägga till där också. Och sen några lyckade värvningar som man kanske inte hypade så mycket på förhand, men som passar väldigt bra där. Jag tänker på en Viktor Arvidsson som visserligen är borta nu också. Men med Casey Mittelstedt som har kommit in relativt nyligt och några till. Mm. Fraser Minton som slog igenom. Så att ja.
Ja, det är bara det att det är i princip samma lag. Sweeney, general manager, har enligt uppgift försökt väldigt hårt i sommar att få förstärkningar, inte minst på backsidan. Det sägs att han jobbade stenhårt på att få in John Carlson.
Ja.
Och även Darnell Nurse.
Ja, just det, precis. Ja, det är Darnell Nurse sägs ha föredragit San Jose, som det blev då.
Ja.
Sen ska vi komma ihåg, och det nämnde jag också i sommarpodden, vår avslutning på förra säsongen då, att de gick ju stenhårt vid trade deadline och även nu lite grann under sommaren för Rasmus Andersson.
Ja.
Men han tackar ju nej.
Ja.
Och vi ska ju säga också att, och det nämnde jag också senast då, men det är värt att poängtera en gång till att Don Sweeney hörde ju av sig till Ottawa också, Brady Kachuk, med tanke på att han har spelat college-karriären i Boston och pappa har ju sina rötter i Boston. Kan vi försöka få Brady Kachuk? Nej, det var ju bara... Nej, jag är inte intresserad av det.
Ja, men det här visar ju då dels att han inser att laget bör förstärkas, men det visar också att han har väldigt svårt att genomföra de förstärkningarna.
Ja.
För det enda som till slut har hänt är då att i princip är det enda som har hänt att J.J. Peterka kommer in och ersätter Viktor Arvidsson.
Ja.
Och det är ju... Ja, jag vet inte. Han är kanske lite snabbare, men han är inte... Det är ingen given förstärkning. I värsta fall är det till och med en försvagning.
Ja, men jag tror ju lite på Peterka. Jag gillar ju honom. Inte minst sen att jag intervjuade han i Stockholm för ett par år sedan. Och det är väldigt vagt och baserat på det. Men jag kommer ihåg då vilken aura han hade när han kom in i det intervjurummet. Alltså det är nästan det närmaste jag har sett David Pasternak när det kommer till solighet och liksom glad för ingenting känsla. Han känns väldigt positiv och liksom han och David Pasternak, de kommer aldrig ha tråkigt ihop, tror jag.
Men det var ingen lyckat i Utah dit han kom från Buffalo. Det var bara en säsong där.
Ja, men åtminstone
han
70
gjorde,
poäng.
Han gjorde ingen större skillnad.
Han passade inte in där uppenbarligen av någon anledning, men 70 poäng året innan i Buffalo, det är en stor talang. Han har öst in poäng för tyska landslaget i VM-sammanhang också. Liksom, sådär. Men
jag tror inte att han blir lika lyckad som Arvid blir. Jag vill bara ha det sagt.
Ja, det är bra att säga det. Men jag vill också säga så här. Det här är lite typiskt om Boston-värvningar. Alltså, jag har redan varit inne lite på det, men jag vill poängtera det med Peterka också här. Som de håller på med nu, när de inte lyckas få till sig de största namnen som de fick förut, så har de blivit duktiga ändå, måste jag säga, Sweeney, på att identifiera... Alltså, spelare som har misslyckats på andra håll och sen ta in dem, alltså apropå Arvidsson, flopp i Edmonton, han var ju en lönedump till Boston, det var ingen vi hypade upp i den här podden förra sommaren, blev succé, alltså
jo,
Mittelstedt var ju en floppstämpel.
Ja,
det är bra. Ja, nej, men Mittelstedt var ju en floppstämplad gammal supertalang som fick fart på karriären igen i Boston till exempel. Jag menar, Morgan Geekie för några år sedan och värva honom, det var ingen spelare som Seattle ville behålla. Nu plötsligt en 40-målsskytt i Boston. Så de är duktiga på att identifiera talang som andra klubbar har gett upp lite på och få dem relativt billigt mot vad deras marknadsvärde var kanske tidigare. Och jag tror att Peterka med Marcus Sturm på tyska kan finna varandra och att han kan vara en bra förstärkning där.
Ja, då har vi olika syn på det.
Ja, ja.
Det är väl helt okej.
Det är bra att vi har.
Jag tyckte samtidigt de avslöjades ju lite mot Buffalo i slutspelet också.
Ja.
Det var ganska tamt.
Ja.
De har sina toppar, men det räckte inte. Nej, de var inte tillräckligt bra i slutspelet. Punkt och slut.
Nej, de stod sig rätt slätt till slut ju längre den där serien gick. Och sen ska vi säga så här, första laget här så kom jag in på underliggande statistik. Det tog inte lång tid i den här poddsäsongen då. Men där har jag varit inne på mycket förra säsongen att Boston hade ju inte bra underliggande siffror. Alltså, de släppte till flest chanser i hela ligan, extremt hög expected goals against. Men de släppte in mycket färre mål än vad statistiken ville att de skulle göra eller sa att de skulle göra. Och tvärtom framåt då, att de förväntades inte göra så mycket mål men var väldigt effektiva. Och sånt brukar generellt sett inte stå sig över tid. Ett tydligt exempel på det är till exempel Seattle som hade riktigt dåliga underliggande siffror det året. De gick till slutspel, men extremt effektiva. Och sen visade sig att det där var ju bara en fluk. Att de var så bra den säsongen de gick till slutspel. Jag är lite rädd för samma sak med detta Marcus Sturm Boston, att de kanske inte riktigt var så bra förra säsongen att de faktiskt förtjänar att gå till slutspel.
Nej.
Alltså Swayman var ju otrolig i kassen, ska vi komma.
Ja, jag skulle just komma till målvaktssidan. Den tycker jag också är lite oroande. Inte på grund av Swayman. Han var ju Vesina kandidat på goda grunder. Och så länge han kan stå är det ju formidabelt. Men bakom honom är det väldigt tunt. De har ju då tradat Korpisalo till Rangers.
Rangers, ja. Ja.
Och bakom Swayman har de nu alltså Michael DiPietro, en 27-åring som har spelat sammanlagt 4 NHL-matcher utspridda på 4 olika säsonger sedan 2019. Ja. Och Simon Sajcek, en 25-årig rookie.
Ja, men då hyllar jag DiPietro precis som jag gjorde i julipodden där. Jag vill ändå väga upp lite positiva grejer här för Boston också.
Ja, det är värst vad du är jävlens advokat.
Ja, för Michael DiPietro, jag sa ju redan då att han 2 gånger har utsetts till AHLs bästa målvakt. Och förra säsongen var han helt dominant, alltså AHLs klart bästa målvakt. I mina underliggande siffror där så var han alltså plus 37 i goals saved above expected. Alltså jag har aldrig sett en så hög siffra.
Men det är AHL.
Ja.
Det är som att vara bra på lyckoslanten men inte komma och sen komma in och vara jobba under Jonathan Ekelin på relation.
Nej men samtidigt
på en riktig relation.
Ja. Men
jag tycker det ser om Swayman skulle bli skadad och eller av andra anledningar inte kan vara spela under längre sekvenser, då är det obehagligt i en sån division.
Ja, samtidigt så jag förstår det helt klart. Det går Swayman sönder, då är det ju tack och godnatt med slutspel. Samtidigt, jag fortsätter att hylla DiPietro här lite grann, för att alltså, vi vet att målvakter slår igenom ganska sent och att de behöver kryddas lite i AHL innan de kommer igång riktigt.
Du tror att han är bussig?
Ja, alltså Bussi är ett sånt exempel.
Bostons Bussi.
Det närmar sig 30-strecket innan våra svenska målvakter som Ullmark och Markström hade sina bästa säsonger och verkligen blev givna ettor. Ja, det var inte att de var 30, men de var ju i alla fall över 25 då. De hade ju liksom tröga starter på sina respektive karriärer. Så att det finns massa exempel på det. Så att jag är inte så orolig för DiPietro, utan mer spänd på att faktiskt se honom nu på NHL-nivå.
Ja. Men sammantaget så känns det som att Boston är i alla fall i den här divisionen som bäst ett bubbellag.
Ja, precis. Jag tror kanske ett par lag har passerat dem i hierarkin nu i mitt förhandstips.
Ja. Och redan...
Fingrar du lite på The Yearbook, eller vad är det jag hör lite grann där?
Ja, visst. Ja.
Jag tänkte nästan det.
Ja, Hockey News Yearbook låg och väntade när jag kom tillbaka till New York. Det kan vi kalla Bibeln.
Ja, exakt. Den är, hur många sidor är det egentligen?
Ja, vänta, ska vi se. Eftersom de nu har gjort gemensamt fantasy och preview-nummer så är det 228 sidor.
Ja, då står sig till och med vår bibel ganska slätt, får vi säga, som vi snart ska börja producera. Det är inte ens hälften.
Nej. Nej, men jag tror till exempel i alla år så har ni, när vi har gått igenom Atlantic, så går man ju från Boston till Buffalo. Och det har varit ju alltid gå från ett topplag till ett källarlag.
Ja.
Men nu är det omkastat. När vi vänder blad här så kommer vi till en mer trolig contender än den vi just har tittat på, alltså Buffalo. Ja. Som ju fick sitt slutliga genombrott i fjol. Äntligen efter 15 års ökenvandring tog sig till slutspel och vann sin första slutspelserie på 19 år.
Ja, och de vann ju faktiskt Atlantic Division. Ja, det var inte bara att de tog sig till slutspel, utan de vann hela den här extremt tuffa divisionen.
Ja. Efter en sedvanligt knackig start så fick de ju sen mitt i december plötsligt vände.
Sparkad general manager och hopplöst som alltid liksom. Och det tog ju 2-3 matcher innan Lindy Ruff skulle få sparken enligt fansen och så vidare.
Ja.
Och nu är de i det här läget helt plötsligt.
Ja, och satte hela västra New York och omgärdande områden i brand under våren. Och fantastisk buzz runt i stan under slutspelserierna mot först Boston och sen Montreal.
Ja, och de var ju faktiskt bara ett mål i förlängning, va? Eller var det? Ja, det var ju väldigt jämnt i Game 7 där i alla fall.
Ja.
Från att gå till konferensfinal då, till och med.
Ja, precis. Mm. Ja, det var ju liksom en liten solskenshistoria där i Buffalo under våren.
Ja.
Och nu räknar alla med att det bara kommer fortsätta på samma vis. För det är ju de ledande pjäserna i laget är fortfarande... kanske inte kan kallas purunga, men de är ju antingen i början av eller i mitten av sin prime, de ledande spelarna här.
Ja, det tycker jag man verkligen ska slänga in. För å ena sidan så finns ju kritik mot att de har ju tappat en del ledande spelare också. Alltså Alex Tuck i första kedjan där och Bowen Byram i andra backpar.
Ja, det är två tunga tapp som de inte riktigt har lyckats ersätta, även om jag tycker att Olen Selvager är en bra back, men inte på en Byron-klass.
Nej, inte än i alla fall. Han har mycket att bevisa för att leva upp till det. Men som du säger, annars vill man ju poängtera, alltså Rasmus Dahlin är fortfarande bara 26 år. Alltså han går in nu i sin stora prime. Sen är ju liksom Owen Power 23, Josh Doan 24, Zach Benson.
Tommy Thompson är 28-29, då är man ju verkligen, det är då man står i scenen.
Ja, precis. Alltså Zach Benson som var så otrolig i slutspelet, han är bara 21.
Favorithunden,
ja. Han kallades ju för, nästan favorithunden av oss, men i alla fall för hunden.
Ja, men det var ju, alla blev ju förtjusta av honom. Han på något vis blev liksom förkroppsligandet av den där we're dogs-attityden.
Ja, han var ju så mycket terrier man har sett.
Mm. Så jag skulle vilja säga, är det något lag som har råd att tappa Alex Tuck och Bowen Byram spelare av den kalibern, så är det Buffalo Sabres. För så många andra är så bra och det finns så mycket fortfarande utvecklingspotential i laget.
Ja, och sen ska vi lägga till spelare som kommer mer eller mindre ersätta Tuck och Byram. Alltså Selvager som du nämnde. Alltså, Konstantin Helenius har vi pratat en del om. Han var ju bra redan i slutspelet. Och sen åkte han till VM och avgjorde VM-finalen där och var jättebra för Finland.
Ja.
Och Jarmo Kekkeläinen pratar ju varmt om sin landsman där och säger att han ska verkligen få chansen den här säsongen. Ganska högt upp i hierarkin. Alltså han tror jättemycket på Konsta. Och så har vi Noah Östlund som var skadad i slutspelet men jättebra dessförinnan.
Jag skulle just säga det. Det är en stor tillgång.
Ja, alltså jag tror han kan bli väldigt bra. Och sen så glömmer man ju bort också Jiří Kulič, tjecken, deras kanske, för ett år sedan hette det väl att han var deras kanske största talang och han fick inleda säsongen som första center. Sen åkte han på en blodpropp efter bara 12 matcher och missade resten av säsongen. Vi får se status nu, men han är ju tillbaka nu i alla fall och ska spela i tanken. Vi får se vilken nivå han håller. Men talangen är ju... går ju inte att ta miste på att det finns sparkapital där. Så att, nej, det är de som ska ersätta stjärnorna som har lämnat.
Ja, det kommer liksom... De ersätter från egna led.
Ja, och sen dessutom ytterligare ett år äldre de här andra kärnspelarna liksom, som förmodligen blir bättre också. Så att,
Mattias Samson ska nämnas där också. Han har ju blivit väldigt, väldigt bra back.
Och han är också bara 26 år.
Ja.
Så att,
Och sen är det då X-faktorn om de dessutom lyckas bärga Connor Hellebuck, lite beroende på vad det i så fall kommer att kosta, men igen, det skulle ju vara han skulle göra enorm skillnad. Han skulle göra dem till en tänkbar finalist.
Ja, Ja, faktiskt. Man får komma ihåg att då kanske det kostar Konstantin Alenius och det kostar Jack Quinn eller sånt där.
Det kommer att kosta mycket.
Ja, där fick du till det. Nu är poddsäsongen igång. Jag väntade på den där. Ja. Ja. Så att man får ge och ta lite grann då. Men får man kanske NHLs bästa målakt? Topp 3, topp 5 i alla fall. Ja. Då, ja, det är bättre än Ukka-Pekka. Så är det.
Så är det.
Mm. Ja, bara för att bli spännande och... Ja,
det enda som kan ta emot dem tycker jag, om de inte som kollektiv inser att de måste fortsätta jobba precis lika hårt som de gjorde under andra halvan av den gångna säsongen. Det händer ju att unga lag blir lite bekväma i när de har slagit igenom och tror, eller inte tror, men det sitter i bakhuvudet att det här momentum vi hade kommer att fortsätta av sig själv. Det gör det aldrig. Man måste jobba stenhårt.
Absolut,
för, det finns... för att upprätthålla sin nya status.
Det finns ganska många sådana exempel tycker jag genom åren här. Så det, den risken finns absolut. Samtidigt vill jag lägga till då att jag trodde det några gånger under fjolårssäsongen när det började gå så bra. Ja, men nu kom det faktiskt två förluster. Ska det braka ihop nu? Nej, då kom det 5-10 raka segrar i princip igen. Och så, nu är det lite tuff period. Nu har ni inte vunnit på 3 matcher. Ja, men så är ni tillbaka i samma form igen. Så att under fjolårssäsongen så tog det aldrig stopp i alla fall. Då liksom lyckades de övermanna alla de här hindren.
Men, ja, det är väldigt lovande. Att, men det är också, har jag väl att göra med den här hundaktiden. Who let the dogs out, pojkarna. De liksom hetsar varandra till att aldrig slappna av.
Nej, precis.
De lärde sig något där. Och vi får ju ge cred till Lindy Ruff också. Som inte jag har varit så snäll mot genom åren.
Nej, inte jag heller. Det får vi faktiskt be om ursäkt lite grann.
Ja, han proved us wrong.
Ja.
Ja. Ja, så att Buffalo kommer komma högt, tror vi.
Så är det. Det är så är det.
Jag har ju tips. Du får ju ångest när du ska tippa. Men i slutet av de här måste vi sätta hela divisionen.
Ja.
1, 2, 3, 4 och så vidare.
Ja.
Bara så vi vet.
Ja, jag vet. Jag förstår.
Ja. Ja. Ja, nästa lag till rakning är ju då... problembarnet Detroit Red Wings som i likhet med Buffalo och Ottawa hade många riktigt mörka år när de var liksom, de var aldrig i närheten av att gå till slutspel. Men har satsat på samma sätt som dem och vi trodde att de också var på väg mot ett lag som kunde hävda sig i konkurrensen och det har de ju delvis varit men alltid trampat snett när det väl har gällt.
Ja, alltså så sent som, ja, vi sa ju det att de var låg på slutspelsplats med marginal liksom runt OS.
Jag tror de hade 12 poängs marginal som bäst.
De hade, det hade de ju faktiskt någon gång under vintern. Och då, alltså, lyssnar man på någon NHL-podd i december, januari, då var det ganska positiva tongångar från oss om Detroit-säsong. Men nu är det ju mörkare än på länge skulle jag vilja säga.
Det kommer alltid mars månad. Ja. Då brakar det ihop. När man börjar se slutspelet i horisonten, då är det som att de har inte förstått vad som krävs.
Nej, och det pratas om det inför varje mars nu hela tiden. Och så händer samma sak ändå.
Ja. Och nu har ju saker och ting komplicerats väldigt sen säsongen tog slut. Den slutade ju med att coachen Todd McLellan uttryckte sin vämjelse nästan över laget.
Ja, så var det.
Jag har sagt det flera gånger att det var som att han förlorade inte laget, utan laget förlorade honom.
Ja.
Och sen har ju då, sen kom beskedet att Dylan Larkin vill, kaptenen, franchise-spelaren, vill bli tradad. Och så flyttar de på general managern Steve Yzerman. Och har inte ersatt honom än. Vi är 2 veckor från träningscampen och de har inte en general manager.
Nej, precis. Vi pratade om det här en del förra veckan då eftersom Yzerman-bomben slog till efter vår senaste podd då. Men det har inte hänt någonting där på en vecka heller. Och jag har läst nu senaste dagen att det har varit någon intern målsättning om att de senast ska ha en general manager på plats innan Labor Day borta i USA.
Det är på måndag.
Det är på måndag, precis. Och då brinner det knutarna. Det är mindre än en vecka kvar.
In med Kronvall, säger jag. Det är lika bra att ta honom. Han är en rejäl karl.
Ja, visst.
Och han jobbar ju i organisationen som talangutvecklare i Sverige.
Ja. Vi får se, alltså, det vi kan säga också, alltså, Yzerman blev inte officiellt sparkad då, utan han blev flyttad till advisor till ägaren då. Men nu har jag läst senaste dagen också från Insiders i Detroit, det är väl Ansar Khan tror jag som skrev att Alltså, det där var verkligen bara en formalitet. Alltså,
ja.
Ägaren där, Illich, han pratar inte med Eisenman om vem som ska efterträda honom. Alltså, det är bara för att slippa förnedra honom, liksom.
Ja, precis. Han är ju en ikon, enorm ikon i Detroit och behandlas respektfullt, men han har ingenting med verksamheten att göra längre.
Exakt. Titeln är senior advisor, men det betyder ingenting. Alltså, det här beslutet, vem som ska leda dem framöver, där är Eisenman 0% involverad. Så att, men som jag sa förra veckan, och det verkar ju stämma, alltså, ja, det kommer inte vara någon Iceman 2.0 som tar över. Kanske därför ingen Brennan Shannon eller Niklas Lidström eller Niklas Kronvall. Eller Kronvall för den sakens skull, utan det låter som snarare en, ja, alltså jag nämnde John Scheike förra veckan, Kyle Dubas, eller kanske praktexemplet just nu, alltså Jerry Manchin, Carolina. Harvard-studenten. Tappar namnet på honom bara för det.
Talski.
Talski, ja, precis. Alltså, en, ja, en, så som jag skulle vilja vara. En, ja.
Ja, vad skulle du vilja vara, Jonathan?
Ja, men den typen av general manager. Jag har ingen hockeybakgrund heller, men det går, visar ju Talski att det går att vinna Stanley Cup om man är tillräckligt smart.
Jag tror du skulle bli en utmärkt general manager.
Ja, det,
om inte annat skulle du ju bara strunta i noterna när de kommer.
Ja, ja, visserligen. Ekonomin skulle jag skita i. Ja. Ja. Nej, men det verkar som att det är den typen av general manager som Illich siktar in sig på nu. Han har den typen av general manager i sitt baseballlag där i Detroit Tigers, och han vill ha något liknande nu som ersätter till Iceman, något helt annat.
En Sunny Menta.
Ja, Menta är väl ett jättebra exempel.
Menta.
Ja, den typen.
Mm. Ja, vi får se. Det vill ju till. Jag vill bara en väldig parentes här, att jag följer tv-serien Lioness.
Ja.
Och där är en karaktär, en väldigt bra serie just nu. Ja. Där är en karaktär som fan en 10 poängs Niklas Kronvall.
Är det sant?
Ja, en CIA-man som heter Kyle, och han är väldigt elak och tuff till skillnad från, eller ja, elak till skillnad från Kronvall, men också tuff precis som Niklas Kronvall.
The Crown Wall of Pain.
Ja. Ja, jag vill bara, det var en parentes. Se Lioness och se Niklas Kronvall.
Ja, okej. Okay. Ja, ja.
Men vad ska vi annars, vad ska vi säga om Detroit i övrigt? Hela den här situationen känns ju så rörig nu. Med att de inte har en GM och en lagkapten som vill därifrån. Det är motsatsen till idealt.
Ja, och så är den här tuffa konkurrensen också när alla andra lag vill framåt, liksom. Så ja, känns det som att Detroit blir ännu mer akterseglade snarare.
En annan en detalj är ju också att framtidsbacken, väldigt viktig, Simon Edvin, som fortfarande inte har kontrakt, eller hur?
Nej, precis. Och ingen general manager som har mandat just nu. Det är väl Sean Horkoff som officiellt är general manager, liksom tillfälligt. Men han har ju, det är ju sagt att han inte får fatta några stora beslut. Han ska bara sköta den dagliga verksamheten i princip. Och att Simon Edvin som kontrakt, det kommer bli stort. Alltså, fick Bowen Byron 12,5. Fick Luke Hughes som gick i samma draft och som spelar mindre, alltså sett till istid, mindre förtroende i New Jersey än vad Edvinsson fick i Detroit förra säsongen. Han skrev ju för mindre än ett år sedan på för $9 miljoner per säsong. Jag tror där är gränsen för vad Edvinsson kommer att acceptera. Ja. Det kan bli tvåsiffrigt till och med för Edvinsson på ett långt kontrakt.
Ja. Ja. Och, men om han blir kvar då, det blir han väl. Och det får man ändå utgå från. Så är det ju ändå, laget som sådan ser ju okej ut även i år. Det som har hänt är att Patrick Kane har försvunnit, James Ben Reamstack har försvunnit. Arvidsson har kommit in. Vad har vi mer som har kommit in?
Keegan Colasar från Vegas.
Ja, ja. Det är väl status quo skulle jag säga om laget. Eller hur?
Ja, ja, precis.
Så länge Larkin är kvar i alla fall.
Ja, precis. Och det kan ju bli en väldig distraktion om han ändå kliver ut på isen, liksom.
Ja, verkligen. Som du säger, så blir utbuad och så.
Ja, och bara hans status i omklädningsrummet då, liksom, när alla vet att han inte vill vara där egentligen.
Nej,
och ska vara, liksom, vara lagkapten. Han får ju knappast vara lagkapten längre. Det har ju svårt att se.
Nej, absolut.
Det kanske blir Moritz Seider till exempel, eller till och med Lucas Raymond, vem vet.
Ja, Lucas har faktiskt, från att ha varit lite bryg och trurig, så har han kommit fram mer som en karaktär, Lucas.
Sam Hallam gillade att ge honom ett A på bröstet åtminstone varje landslagssamling, kommer jag.
Ja. Han tar ju ansvar för saker, liksom misstag, och är väldigt uppriktig om vad som blir fel och rätt.
Ja. Ja.
Vi hade ju det där misstaget i
ja, mot Slovakien. Ja.
Ja, och det stod han ut på tog.
Ja, det var inga undanflykter där inte.
Nej.
Ja.
Men ja. Så de är ju lite svårbedömda tills vi ser vad som har liksom, hur allting kommer att utkristalliseras i Motown.
Ja.
Så är det svårt att förstå vad som ska hända. Men utgångstipset är, de är ju sist.
Ja, alltså jag har svårt att komma fram. Nej, men om det ser, som det ser ut just nu, så kan jag inte tippa något annat lag efter dem.
Nej.
Så att, men det känns som att vi kanske återkommer till ett Detroit-segment när vi ska prata Metropolitan eller Central ändå, för att det kanske har hänt någonting i närmaste tiden.
Om det ska hända saker innan Labor Day, så lär vi få tala om en ny general manager nästa vecka.
Ja, precis. Det kanske är det vi inledde nästa podd med.
Ja. Ja, vi går vidare och hamnar då hos Florida Panthers, som vi missade. Vi hoppar över dem.
Ja, så var det. Precis. Vi bara sket i Florida. Det kanske var mitt beslut, men vet. Nej då, vi glömde bort dem helt enkelt. Jag glömmer bort mycket, som du vet.
Och Christian Karlsson fick panik när han satt och lyssnade på oss. Varför nämner de inte Florida?
Äntligen F liksom, när vi har gått till bokstavsordningen. Ja. Nej, det blev inget. Ni hoppar till Minnesota istället. Ja.
Ja. Ja, det är ju minst sagt ett intressant lag i den här kapprustningen i Atlantic. De hade ett misslyckat fjolår när allting kom i kapp dem, får man väl säga. Efter tre raka finaler, var två raka titlar sen också, så tog de helt enkelt slut i fjol. Bränslet tog slut, kropparna tog slut, Barkov, deras lejon, gick sönder redan innan säsongen och spelade inte en sekund.
Nej.
Så det har varit verkligen en fluktig säsong för dem, och de kom näst sist i divisionen.
Ja, precis. Och det känns som att de inte brydde sig så mycket om det. Nej. När de väl märkte vart säsongen
när det väl hade barkat hän. Ja. Nej, så liksom. Men nu är Florida Panthers utvilade, hela, hälsosamma och förstärkta. Ja. Och jag tror att de kommer att komma tillbaka with a vengeance.
Ja, nej, men de är väl Stanley Cup-favorit.
Ja,
så är
jag tippar. Jag har dem som min Stanley Cup-vinnare 2027. De, alltså, det enda som, ja, det är om de blir äldre någon gång, men nej, de är inte där.
De är inte så gamla som man tror ändå. Alltså.
Nej.
De är i en väldigt bra situation just nu, och Barkov såg vi i VM då hur bra han är.
Ja.
Han verkar inte vara så påverkad av den där knäskadan, utan han är samma gamla Barkov igen. Och nu dessutom då med en viss Brady Tkachuk med i leken också då.
Grejen är ju att de under sommaren, ja, han har ju som vanligt gjort bra saker i Sito. Men nu har han också gjort dem ännu elakare, ser det ut som på pappret.
Om möjligt.
Ja, det kommer in en till Tkachuk. Det kommer in den fruktansvärt elake Garnet Hathaway.
Ja.
Och Radko Gudas.
Ja, som jag kallar springnotan, så kallas Gudas för liksom slaktan, alltså The Butcher.
Ja, han, det såg vi i slutspelet senast. Eller i slutet av säsongen.
Ja.
Det var
Matthews säsong han förstörde.
Ja, just det. Det var inte i slutspelet, det var i slutet av säsongen.
Ja. Så att det är ett rövarband på nivå som alltså, nästan Broad Street Bullies skulle avundas. Alltså 70-tals Flyers.
Ja. Och de är samtidigt, alltså ta de två första kedjorna. Där har vi förmodligen då, först är det Verhaeghe, Barkov och Reinhardt. Det är ju en inövad variant.
Ja.
Men sen har vi Tkachuk, Bennett, Tkachuk. Och sen har vi Lussarainen, Lundell, Marchand. Nej, jag menar, gå och göm dig.
Ja, det är NHLs bästa tredje kedja och kanske NHLs bästa, eller en av de bästa topp 6.
Ja. Top 9 är nog bäst.
Ja, top 9 är ju bäst i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Det är ju nästan fusk i en lönetagsvärld att ha så här bra top 9. Och så har de ju, jag menar, en backsida med Forsling fortsatt. Det är samma backsida i princip, med Gudas nu också då.
Forsling, Ekblad, Jones, Mikkola, Gudas, Kulikov.
Ja.
Ja, det är bara ge dem bucklan.
Ja, det är faktiskt så. I så fall får ju Jakob Markström också sitta på bucklan på slutet av karriären här. För han är ju en nyhet
i
kassan.
Det är ju det kanske mest spektakulära förändringen sker väl i kassan. Där Bobrovski efter alla år försvinner. Och Markström och Akira Schmidt, som också är ny, ska slåss som första spaden. Och det känns väl kanske på pappret inte som att de håller Bobrovski-klass, men jag tror inte man behöver göra det i det här laget heller. Jag tror inte Bobrovski var lite överskattad emellanåt. Han var inte så jävla bra som alla sa. jämt.
Han, ja, han gjorde ju några väldigt bra matcher mot Toronto i en serie. Så just Toronto hamnar i dem. Men, ja, och mot Edmonton delvis i finalerna. Men,
ja, ja. Jag tror att det räcker med att, alltså, Markan har ju högsta nivå fortfarande. Det har vi sett några gånger. Mm. Och är i övrigt en stabil, extremt rutinerad målvakt. Om han bara håller normal klass, så tror jag att det räcker med det. Men det är försvaret framför sig.
Ja, men det tror jag också. Alltså, det är ju inte så att Bobrovsky hotade dem att vinna Conn Smythe riktigt. Nej. De här åren, utan de hade kunnat ha en sämre målvakt och ändå vinna. Så att, och Bill Zito har ju bra talangöga, och han anser att Markström är tillräckligt.
Ja, han vet
vad han gör. Och jag återkommer till det. Jag tror ju att lite påverkades han nog i Milano, i närheten av Per Bjurman på läktaren där, när han såg Markström storspela mot hans USA. Han var ju med i ledningen där för USA då.
Som till slut han satt inte i närheten av, han hade bättre plats än vad jag hade.
Ja, så kanske det var, ja. Nej, men det blev ju OS-guld där för Bill Zitos USA och Bill Guerins USA. Och, men det höll på nästan att ta stopp mot Tre Kronor, för att Jakob Markström storspelade den där kvartsfinalen och tog det till förlängning.
Ja.
Så att, ja.
Ja, det är också lite speciellt att det är cirklarna slut för Markan. Det var ju i Florida han inledde sin karriär, och där blev det aldrig riktigt någon succé, utan han har under de 15 år som gått sedan dess etablerat sig på andra adresser.
Ja, precis. Och så kanske han får avsluta med en kupp.
Ja, jag tror det har ju spekulerats då att Florida också skulle vara intresserad av Connor Hellebuck, men jag tror inte de går för det. De skulle behöva ge upp för mycket.
Ja, de hade nog försökt göra det innan de gick för Markström då.
Ja.
Men jag tror att de kanske kollade sig för, men jag tror inte Winnipeg kände att, ja, här har vi massa alltså de har ju inga första runda val i princip. Alltså efter att ha gjort den här Brady Kachuk-traden dessutom, när de offrar tre första runda val, så har de ju inte ett första runda val förrän på 30-talet. 2030-talet, så att de är inte en optimal trade-partner från Jets perspektiv, tror jag.
Nej, och du skulle behöva ge upp något som de inte vill ju.
Nej, då skulle de behöva skrapa på den här topp 6 till exempel.
Och de anser eller forslingen och sådär, aldrig.
Nej, det skulle de inte göra. Sen vill jag säga så här, apropå strukturen i Florida här. Det måste jag ändå säga när vi pratar så mycket kontrakt och McCarr för 20 miljoner dollar per säsong och Leo Carlson för 18 och så vidare. Alltså, det är ju så att Alexander Barkov är bäst betald i det här laget på 10,5. Eller om det bara är 10 till och med han har.
Vilken lyx.
Ja, och jag kollar lite på här. Alltså, de har ju bundit upp hela sin kärna på långa kontrakt. Ja, det är bara Brady Kachuk som kommer in nu som inte har så många år kvar på kontraktet. Men alla andra liksom kärnspelare har långa kontrakt. Och flyttar vi fram till säsongen 2028-2029, där lönetaket i NHL förväntas ligga på 123 miljoner dollar istället för 104 som nu, då har de fortfarande 18 spelare på kontrakt, alla i kärnan. Ingen är äldre än 34 förutom Gudas och Marchand som i princip 40 då. Men alla är fortfarande max 34. Och de har 40 miljoner dollar i löneutrymme då.
Mm.
Alltså de kan addera en fjärdedel som håller högklass då också.
Eller, ja, man kan få, ja, visst. Ja. Så att, ja, nej, det är just nu ser det ut som en i det närmaste perfekt situation i Sunrise.
Ja, alltså jag tror att de mycket väl med det här gänget då kan addera 2-3 Stanley Cups till.
Ja.
Det är inte omöjligt. Oj. I alla fall ett riktigt, riktigt topplag.
Dynastin.
En dynasti. Tyvärr, jag sitter och säger de Florida Panthers alltså, men det är bara att svälja.
Du, innan vi går in på de sista lagen, sista fyra lagen, ska jag gå på klassiskt vis, ska jag gå och hämta kaffe.
Ja, men bra, jag är halvvägs in i... Ja,
ja, kom ut. Ja, nu har jag en färsk kopp kaffe och är redo att klippa de sista fyra lagen,
ja,
i Atlantic. The Arms Race of Atlantic. Och då har vi Montreal Canadiens, som ju också är rent ut sagt en contender.
Ja, alltså de var ju sista laget på östsidan som mötte Carolina innan de vann Stanley Cup.
Ja.
Så att redan i fjol var de ju på gränsen till contender, får man säga.
Ja, ja.
Även om de stod sig rätt slätt i den här konferensfinalen till slut, får man säga. Men
ja.
Nej, Montreal är ju jättespännande. Det är också potential att bli en dynasti med tanke på den lönetagssituationen. Det gick vi igenom mycket i sommarens avsnitt, men där ser det också väldigt bra ut strukturmässigt med lönerna.
Ja, och det är faktiskt exakt samma lag som kommer tillbaks. Av de som spelade där på slutet så är alla kvar. Och inga nya har kommit in. De har ju skalat bort lite av sådana som var Brendan Gallagher, gamla trotjänaren, är borta.
Mm.
Och Patrik Laine som ju inte spelar, han är också borta. Men de har inte behövt ersätta dem. Det kommer från egna led. Och jag vet inte, det är helt enkelt samma kanonlag med Cole Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Kapanen, Demidov,
Lane Hudson,
Noah Dobson. Det är ett och
Dobes i kassen.
Dobes i kassen skulle jag precis säga. Ja. Och den utmärkte Martin Saint-Louis i båset. Och han kommer fortsätta göra sin den där Wolf of Wall Street dunket i bröstet han höll på med när de vann serier i slutspelet. Ja. Nej, det har inte sett så här bra ut i Montreal sen de var Montreal Canadiens på riktigt, höll jag på att säga.
Alltså jag undrar lite, alltså med tanke på löntagsstrukturen då, vi jämför med McCarr också här och 20 miljoner då, att Lane Hudson, hans nya kontrakt börjar gälla, det skrevs ju 2025, men det börjar gälla nu den här säsongen som kommer. Fram till 2034 kommer han tjäna 8,85 miljoner dollar per säsong.
Inte klokt hur lite.
Och han gjorde en poäng färre än Cale McCarr förra säsongen. Han gjorde 16 poäng i slutspelet.
Han borde prata med sin agent och kanske byta.
Alltså jag undrar, är det faktum att Kent Hughes är mångårig agent som gör att han förhandlar så bra kontrakt för Montreal? Alltså som gör att han lyckas övertala de här spelarna och dess agenter att gå med på de här pisskontrakten. Nu tog jag så här får man inte säga, för det är ju enorma pengar de tjänar. Men alltså marknadsvärdesmässigt, varför går Ivan Demidov med på 9,1 miljoner dollar per säsong som börjar gälla nästa säsong? Han gjorde 63 poäng förra säsongen. Han kan göra 100 poäng kanske. Inom kort, om inte nästa säsong så inom ett par år, och så ska han tjäna under tvåsiffrigt, alltså marknadsvärdesmässigt sett så är han ju underbetald nästan redan nu, tycker jag.
Ja, men han får spela i ett lag som kommer att vara med och slåss om Stanley Cup i många år framöver. Det är väl det. Jag lyckas väl övertala dem om det, att du var här så blir det bra.
Ja, och vi kan ju fortsätta, alltså Cole Caulfield gör 50 mål förra säsongen, tjänar 7,6 miljoner dollar in på 30-talet. Suzuki Selke-vinnare också runt 7-8 miljoner dollar per säsong i några år till. Det är ju min enda kritik då kanske mot Gorton och Justa som general managers. Det är ju att de har ju alltså inför nästa säsong som kommer, de har 9 miljoner dollar ytterligare i lönetagsutrymme. Alltså, och det kommer bara bli mer och mer kommande säsonger ju. Men de har inte lagt det på någonting. Alltså de har ju råd nu. Det pratades inför säsongen om Nico Hischier om han skulle bli tillgänglig, eller Jevgenij Malkin, eller någon center i alla fall, Trocheck eller något sånt där. Det har inte tillkommit någonting. De har löneutrymme för att göra det, men de har inte gjort det.
Vad tycker du de behöver? Skulle det vara en andra center?
Ja, det är, jag tycker ju en center, alltså. Jag slänger fram här, nu är det väl så att han vill inte till Montreal, jag tycker det är lite konstigt, men Dylan Larkin har inte dem på sin lista, men alltså, Montreal skulle verkligen ha möjlighet att göra Detroit nöjda i en trade. Och ändå inte tappa så mycket i nuvarande kvalitet. Men få in då Dylan Larkin som andra center och ha Suzuki Larkin som one-two punch.
Ja, då är det ännu mer contender.
Ja, alltså till exempel, med tanke på att Detroit historiskt sett gillar sina Michigan-killar, så har ju Montreal en ny supertalang på gång i Michael Hage, som dock inte ska lämna college än. Men han spelar alltså University of Michigan i Detroit. Den stora stjärnan där. Vann poängligan i JVM i vintras. Alltså, han kommer förmodligen bli en bra NHL-spelare. Han skulle kunna ingå i ett paket som Detroit skulle vara nöjda med för Larkin. Men det är upp till Larkin om han vill spela i Montreal och kanske vinna några Stanley Cups kommande år. Och bo i Montreal. Ja, det finns enorma möjligheter för det här laget, tycker jag. Att, de kommer vara jättebra kommande säsong, men jag tror han kan bli ännu bättre om de adderar ytterligare lite spets faktiskt.
Dessutom är det ju så att de är förbannat roliga att se. Det är fantastiska lirare där med Hudson och Caulfield och Slavkovski och Demidov inte minst.
Ja, det är ju attraktion. Det är ju rena rama cirkusen alltså. Hoppa runt mellan attraktionerna där.
Absolut. Ja, grattis till alla som håller på Montreal. Det är ju många det.
Ja.
Det är bara luta sig tillbaka och se fram emot vad som kommer säkerligen att bli en lyckad säsong.
Ja, om det skulle vara så att man ska bestämma sig för ett NHL-lag att hålla på och man inte går med på att hålla på Tampa Bay Lightning som är mot förmodan, då skulle jag nog tipsa om Montreal om man ska börja heja på ett lag nu liksom. Eller man vill följa ett lag i alla fall liksom. Då är det väldigt spännande med Montreal.
Ja, sen har vi Ottawa Senators då. Där har hänt en del i sommar får man säga. Framförallt så har Brady Tkachuk, kaptenen, se till att bli tradad till brorsans Florida. Och ja, istället har de fått in en jävla massa svenskar, höll jag på att säga.
Ja, alltså det är ju verkligen. Alltså det är ju, det är inte bara ett svenskt målvaktspar nu med Ullmark och Ersson då. Utan det är ju William Eklund och det är André Burakovsky och så är det sen tidigare Fabian Zetterlund.
Ja. Så att där har vi ett nytt svenskt lag i kanadensiska huvudstaden.
Ja.
Och de har ju också gjort stora framsteg senaste åren efter många mörka år.
Ja.
Och skulle också må bra av att spela en annan division.
Alltså det är synd lite grann om Ottawa måste jag säga. De blev ju svepta av Carolina i första rundan och det känns som lite pyspunka nu liksom med Brady Kachuk-traden också kanske. Och att Donner Alfesson dessutom lämnar klubben, bara en sån sak.
Mm.
Men de slutade alltså nia totalt i en Bjurman-tabell förra säsongen om man räknar 1-32. Ändå får de möta Carolina i första rundan.
Bjurman-tabellen, ska den heta så?
Jag kallar den för det faktiskt. Den, den rättvisa tabellen då.
Ja, ja.
Men de får möta, de blir ju wildcard i Atlantic då, trots att de är nia i NHL och får möta Carolina som etta i Metropolitan. Och de gör en relativt bra serie där. De lyckas ju inte vinna en match, så det är ju inte bra. Men det är fyra jämna matcher, det är en som går till double overtime. De hade ju väldigt många ramträffar, minns jag också. Det studsar inte deras väg. Torskar man fyra raka, då förtjänar man inte att gå vidare. Men det var en ganska bra säsong av Ottawa i fjol.
Ja, det var det. Det är ändå ett intressant lag tycker jag. Och Lillfimpen är ju en alltså det är en elittalang.
Ja, ja det, han hade det ju bra där i San Jose, men vi får se hur han reagerar på ett miljöombyte här. Alltså, de investerar ganska mycket måste jag säga i Fimpen här. Lillfimpen ska vi säga, inte pappa Fimpen. För att de använde ju direkt ett av första runda valen de fick för Kachuk på just, alltså det högsta första runda valet, det som skulle vara nionde totalt i sommarens draft. Det växlar de direkt till San Jose mot William Eklund. Sen ska vi säga också att de fick 25:e valet i samma draft också i den här Florida-traden. Och det la de ju på Jonas Lagerberg-Hoen.
Mm.
Så två svenska direkt för Brady Kachuk. Men ja, jag tror ju att Lillfimpen kommer spela med Tim Stützle i första scenen.
Kaptenen?
Ja. Jag håller nog Stützle högre än Martian.
Ja.
Men, ja.
Håller du honom högre än Martian? Eller du håller honom högre precis, än vad Martian gör?
Ja, precis. Så skulle jag uttrycka mig.
Ja.
Ja.
Ja, det är lite svårt att veta dock var de står. De kommer vara bra, men om de kommer vara tillräckligt bra för att hävda sig i den här konkurrensen, det låter jag vara osagt, hör du.
Ja, det känns lite sådär. Jag kan också lägga till underliggande statistikmässigt att de är ju motparten, skulle jag vilja säga, till Boston Bruins i den här divisionen. För att vi hittade alltså Boston Bruins längst ner i hela NHL när det kommer till att släppa till farliga målchanser. De ju väldigt mycket jobb för Jeremy Swayman där. Men hans gamla målvaktskollega Linus Ullmark i Ottawa, alltså han hade faktiskt statistiskt sett NHLs bästa försvar framför sig. Alltså de släppte till väldigt lite i Ottawa.
Ja, de var, det är ett väldigt, just det. Jag såg några matcher med dem, inte minst här mot Islanders i slutet av säsongen. När det var helt fantastiskt vad tight de spelade defensivt.
Ja, precis. Och till och med Carolina hade ganska svårt att göra mål på dem. Sen har ju de så bra offensiv också, så att Ottawa kommer ju inte till framåt. Nej. Men tittar man förra säsongen i grundserien också så skapar de relativt mycket Ottawa. Topp i NHL, alltså topp 10 ungefär i NHL. Men gjorde färre mål än förväntat. Så effektiviteten kan verkligen komma upp där. Och spela Ullmark bättre än man gjorde förra säsongen. Så, vilket det finns potential till såklart. Då kan de släppa till ännu mindre mål också.
Linus hade ju det tungt där.
Ja.
Mentalt. Han kom tillbaks och jag tror att han och Ersson, som är en förträfflig person, kommer att trivas fint ihop.
Ja, så att jag tror att Ottawa kommer inte vara så hypad inför den här säsongen, utan tvärtom, det är mycket negativt nu, framförallt att Kachuk har lämnat och sådär, men lite underskattade kanske.
Ja, ja absolut. Det kommer ju alltid vara några lag som överraskar både positivt och negativt. Och det finns jordmån för både och i åtta.
Ja, precis. Det kan gå lite. Vi får se. Drake Batterson skulle kunna bli en distraktion nu också. Han är pending UFA och det ryktas om lite strul i förhandlingarna där. Och han vill ha mycket mer än vad åtta var beredd att ge nu som marknaden har utvecklat sig. Så vi får se om det påverkar någonting. De vill inte bli av med ytterligare en stjärna liksom. Men ja. Jag tror ändå lite på Ottawa i smyg.
Ja. Tror du på nästa lag då? Gammgubbarna i Tampa?
Ja, men det gör jag fortfarande.
De tar vi och tittar på nu. Tampa Bay Lightning.
Ja.
Också sen många, många år tillbaks alltid att räkna med. Ja. Faktiskt. Ja. Inte som Stanley Cup-vinnare längre, men alltid bra. Och det är ju ett väldigt potent lag. Det är bara att titta på uppställningen så drar man efter andan.
Ja, det gör till och med jag.
Ja. Det är Gensel och det är Point och det är Kutcher och det är Hagel och det är Chiarelli och det är Hedman och det är nu också John Carlson.
Ja.
Det är precis. Väl den stora nyheten att John Carlson kommer in i laget.
Ja, sen får vi se om det är någon stor förstärkning jämfört med Darren Radish som gjorde 70 poäng förra säsongen och 22 mål.
Ja, han var
ju
sensationell. Varför lyckas man inte behålla honom?
Ja, det är för att Toronto tyckte det var värt att ge han ett 8-årskontrakt och han fyller ju 30 här i år. Och Toronto, ja, de vill ju betala rejält och framförallt långt. Och det tyckte ju inte Tampa, så de betalar exakt samma summa, 8,5 miljoner dollar per säsong. Men i 2 år för John Carlson istället för 8 år med Darren Radish. Så att, ja, vi får se vilket som lönar sig så att säga. Men John Carlson var ju en point per game back i fjol igen. Alltså han är ju 90 precis som Hedman och precis som mig till exempel, 36 år. Men fortfarande på alltså point per game nivå. Både i Washington och Anaheim. Så att jag tror att han kommer göra det bra där i Tampas powerplay.
Ja, och så hoppas vi att Victor kommer tillbaka och är Victor Hedman igen. Han hade ju också mentala besvär den gångna säsongen. Men säger nu att han är sugen och redo och mår bra igen.
Det är Tampas lagkapten och gamla Conn Smythe-vinnare. Och kan han vara 80% sig själv åtminstone på isen kommande säsong, då är det en jätteboost att få in honom i laget igen såklart. Så att det är ju sportkapital monumentale.
Och det finns fler som de förväntar sig mer av, Braden Point till exempel?
Ja, precis. Det var inte precis någon 50-målsskytt förra säsongen som han var tidigare. Och han är ju bara runt 30 år han också, så det borde finnas mycket mer att kräma ut där. Han hade en mellansäsong helt enkelt.
Ja.
Han har ju sett träna här i både juni och juli i Tampa med Kucherov. Alltså, nu ska vi komma in på Kucherov också som är pending UFA, det är jag lite orolig för. Men jag är också lite orolig för Kucherovs allmänna hälsa, höll jag på att säga. Alltså, att han inte har någonting annat för sig än att spela hockey. Alltså, i juli, du kan väl göra någonting annat än att spela hockey, men det gör han inte. Alltså, han ska alltid hyra hallen och åka runt och spela hockey. Han har inga andra intressen. Jag tror att det är därför han ser så tråkig och arrogant ut utanför isen, för då får han inte vara på isen. Alltså, han tycker inte någonting annat är roligt än att stå i högercirkeln i powerplay. Liksom. Nej, men det verkar nästan lite så. Alltså, han är helt besatt av hockey. Alltså.
Men nog sitter han väl ibland på en uteservering och dricker några bärs på sommaren.
Alltså, jag har svårt att se att han inte skulle trivas i tickebaren då, alltså, i juli månad.
Vi såg ju något år när de vann och han plötsligt satt och drack bärs på presskonferens.
Det är sant. Så att han har ju den sidan också då.
Nu ligger han ner i korresoffan ifall det är någon skillnad på ljudet.
Ja, det blev ganska stor skillnad här. Från sitta och bläddra med yearbook där i skrivbordet till att...
Jag håller datorn längre ifrån. För att se.
Ja, bra.
Ja, jag vet tvungen, det är för ryggen.
Ja, nu har vi ju snackat i länge alltså.
Ja. Men och försvunnit har ju den knotige då, Nick Paul.
Ja.
Och följer med Radish till Toronto.
Ja, precis. Det är några som har lämnat där, men jag tycker generellt sett, alltså min känsla av Tampa är att de har blivit bättre ändå.
Ja.
Jag tycker Hildeby apropå Toronto som har kommit in som ny keeper, alltså inget ont om Jonas Johansson, men Hildeby var bättre redan förra säsongen i Toronto och är yngre och har större potential.
Ja.
Jag tror att han blir en spännande avlastning där till Vasilevski.
Men Jonas Johansson är kvar.
Det sades ju att de informerat honom att han ska bli tradad, men någon sån trade har vi inte sett än. Vi får se vad som händer med hans karriär.
Ja, visst, det är en del nya intressanta, men den stora grejen är väl då om Point och Hedman och kanske någon till kommer tillbaka från mindre lyckade säsonger. Och den kapaciteten finns fortfarande. Och de har Vasilevski i kassen. Och i båset står John Cooper för 15:e säsongen i rad.
Ja.
Det är du fortfarande nöjd med?
Ja, jag är nöjd med att han till slut belönades med Jack Adams också efter dessa 15 år.
Nu, ja, just det.
Nu blev det ju återigen direkt sorti i slutspelet då. Men det är ju grundserien det baseras på.
Nej, men han, det tror vi på.
Ja, nej,
vi tror på Tampa. Alltså, jag tror inte de vinner Stanley Cup, men de kommer att... Och göra en bra grundserie. Sen är det då Florida.
Det tar ju stopp där mot Kitchucks och så vidare igen. Tyvärr alltså. Det är,
Det är för, både för Tampa, för Carolina och för Toronto, för många är ju Florida spöket som nu gör comeback.
Ja. Nej, så att nej, det är ju april månad som betyder någonting egentligen för Tampa, för jag har väldigt svårt att se att de inte ska ta sig dit som ett slutspelslag, men det blir tufft att slå ut detta Florida, för det måste de göra om de ska gå hela vägen. Men jag vill säga en sak till om Tampa också som inte har att göra något mer med det eller med traggla nyförvärv som Jeffrey Veal eller Ilya Mikheyev som också har kommit in då. Men jag måste ändå berömma Tampas talangöga och Julien Brisbois och hans stab att de får aldrig drafta högt. De har ofta inte så höga draftval för de trader dem bort. Men ändå hittar de talangen då. Alltså om man tittar på talangen som är på gång nu så har de till exempel OHL, alltså den största Ontario Hockey League, den största juniorligan i Kanada. Alltså deras MVP, hela ligans MVP, Sam O'Reilly kommer in till proffshockeyn den här säsongen. I Finland har de hela Finlands poängkung, 20 år gamla Benjamin Rautiainen, vann finska poängligan förra säsongen. De har Connor Geekie som bara är 21 år gammal och gör över en poäng per match i AHL. Så de har nya talanger som knackar på dörren trots att de inte får drafta tidigt. Och det är ju all beröm till scoutstaben i Tampa.
Ja. Och nu har du pratat klart om dem.
Ja, ja.
Och då har vi bara Toronto kvar i Atlantic-divisionen.
Ja.
Och Toronto är väldigt spännande, intressant läge just nu. Och jag skulle vilja påstå mycket, mycket mer positivt än vad det var för ett år sedan. När de hade tappat Mitch Marner och bara fått in tre komplementspelare för att ersätta en stjärna. Ja. Och det visade sig gick ju inte alls. Som jag kanske hoppades snarare än trodde.
Ja, vi var ju ändå lite sådär frågande till det, alltså inte nödvändigtvis negativt, men med facit i hand var det ju plattfall.
Och nu kommer ett helt nytt lag in, en helt ny organisation får man ju säga. Allting är nytt i Toronto.
Det är nästan som om de har spelat tv-spel i sommar. Alltså,
ja.
Det är liksom en helt ny coachstab, det är helt ny ledarduo med Sundin och Sheikar och så är det ju halva truppen i utbytt.
Ja, verkligen. Och det är ju intressanta namn som kommer in då. Vi har framförallt Kevin McKenna som är svår att bedöma på förhand hur viktig han kommer att vara eller hur stor roll han kommer att spela redan första säsongen, men troligen rätt så stor.
Alltså precis, om han blandar sig i Calder-racet liksom, om det är på den nivån, vilket inte alls är omöjligt, då är det ju en rejäl offensiv förstärkning.
Ja, och de har Bobrovsky i mål. Gammal, men det känns ju som liksom ihop med Stolars så känns det som ett jävligt intressant par ändå.
En duo som har vunnit Stanley Cup ihop i Florida.
Ja, just det. Och så Darren Radish då, som det kanske är för långt kontrakt, det kanske kommer vara en börda om några år, men spinner han vidare på förra säsongen så är det ju en jävla förstärkning på brålinjen också.
Ja, 22 mål alltså, NHLs kanske hårdaste skott.
Ja. Och även i övrigt och fina nyförvärv tycker jag i Nick Paul och Roslovic och Emil André och Colton Sissons och Teddy Bluger, utan att man tappar något som egentligen känns jobbigt att tappa.
Nej, precis. Alltså, nej, exakt. Och lite rappare backsida framförallt vill jag säga. Det är ju i princip en helt ny bottom six med alla namn du nämnde där, men på backsidan är det ju liksom en André och en Radish med deras fötter snarare än lite mer kylskåp, om jag ska uttrycka mig hårt, som Simon Benoit eller Brandon Carlos och den Brandon Carlo vi såg i Toronto i alla fall. Så att ett mer spelskickligt lag.
Ja. Ja, jag får säga att jag tycker det känns intressant. Och så, mitt frågetecken är då Jim Hiller som jag inte var det minsta imponerad av under åren i LA, nya coachen. Men å andra sidan har han då Daniel som associate coach. Ja. Redo att ta över om det behövs.
Ja, precis. Går det tungt här första månaderna? Vem vet, då kanske vi har en svensk head coach då i ligan. Ja, det är spännande. Och Jim Hiller, ja, alltså får se vilket typ av spel. Det blir spännande direkt på campen att se första träningsmatcherna hur Toronto kommer spela, för att det var ju väldigt defensivt i Kings. Och han är ju skolad av Barry Trotz i Islanders, för han var ju assisterande då när de gick till sina konferensfinaler och spelade 1-3 hockey och så vidare.
Mm.
Men som också har poängterat då, Kevin Fiala var Fiala trött på. Han var ju Fiala trött då uttryckligen på hur tråkigt det var att spela Kings under Jim Hiller. Och däremot väldigt effektivt, att de släppte ju in jättelite mål i alla fall två första säsongerna med Jim Hiller och Kings, och medan då Toronto var ett av lagen som släppte in allra mest mål förra säsongen, och framförallt under våren när det havererade fullständigt. Men defensiven är ju någonting som Sundin och Sheikha vill att täppa till ordentligt. Och ja, den största nyckeln till det är väl Jim Hillers spelsystem då kanske. Men det får ju å andra sidan inte hemma offensiven för mycket.
Nej, det finns ju starka viljor i det här laget i form av William Nylander och så Matthews. Så de brukar ju inte vara blyga med att visa sitt missnöje när coacherna inför system de inte gillar.
Nej, det har du ju sipprat ut i uppgiften om förut.
Ja.
Ja, men apropå det så vill jag ändå säga att hur man än vrider och vänder på det, nyförvärv hit och coacher dit och så vidare, alltså en nyckel för att Toronto ska återgå till contender-status, där de är som de definitivt har haft några år här tidigare, så är det ju att Auston Matthews, han ska ju vara uppemot 70 mål igen, inte 30 mål som det har varit nu på slutet. Han måste ju bli sig själv igen. Han är ju såklart bästa spelaren.
Ja, ja, det vill ju till. Ja. Men nu är han väl helt vad man förstår.
Ja.
Det var ett tag sedan.
Ja, tycker det har snackats om det ändå, men så har det kommit någon skada. Vi får se om man håller den här gången.
Mm. Ja. Nej, men du håller med om att det känns betydligt mer positivt än vad det gjorde för ett år sedan när vi pratade Toronto.
Absolut, och apropå skador på Auston Matthews och så vidare, så måste jag nämna en nyhet så här senaste veckorna. Det är ju att de har anställt, och det reagerar jag lite på i alla fall, de har ju så mycket pengar i Toronto så de har haft råd att köpa loss Sidney Crosbys PT.
Alltså
Andy O'Brien heter han, va, som har varit Sidney Crosbys PT i 20 år och som har jobbat med McKinnon och alla de här på somrarna, massa storstjärnor, Celebrini, Bedard och så vidare. Väldigt återvärd PT och alltså Cindy Crosby's närmast.
Cindy
Crosby. När det kommer till sånt på somrarna, va. Han har blivit anställd av Toronto att ansvara för, ja, ha övergripande ansvar för fysträning, för kostvanor och så vidare. Sports science och så vidare för att se till att Toronto spelare är i bästa möjliga fysisk form hela tiden. Och Cindy Crosby har ju haft en fin karriär, får man väl säga, så att Han har betalat dyrt för att få igång Toronto-spelare också på den biten.
Ja. 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 Men då är det bara tipset kvar då, Jonte.
Ja. Ja, det är väl
jag
det.
Kan dra mitt, jag har det klart.
Ja.
Jag tror att, till att börja med tror jag att 5 lag från Atlantic går till slutspel och bara 3 från Metropolitan.
Mycket, mycket möjligt. Mm.
Ja. Och jag har den här, det är ju väldigt svårt tippat i och med att så många är så bra och konkurrensen är så hård. Så jag tror, alltså de här 5 i topp tror jag kan fluktuera på olika positioner. Men de 5 lagen är, som jag skriver upp dem nu, är då 1 av Florida Panthers, 2 av Montreal Canadiens, 3 av Tampa Bay Lightning, 4 av Buffalo Sabres, 5 av Toronto Leafs, Maple Leafs.
Ja.
Och sen har jag Boston 6, 8 av 7 och Detroit 8.
Ja. Ja, men det är väl ganska likt. Det låter högst rimligt. Och det är väl ungefär där jag skulle rangordna dem jag med. Jag har en liten känsla av att om man bara ser till grundserien vart de hamnar i tabellen, det vet vi att Florida skiter lite grann i det, bara de går till slutspel. Så jag kan tänka mig att de trots detta lagbygge kanske inte vinner divisionen i grundserien. Jag kan tänka mig att mitt Tampa alltså vinner
Jag kan tänka mig att Buffalo, Toronto och Montreal också vinner.
Ja, alltså och Montreal. Ja.
Jag sa ju det.
Ja, precis. Ja, men skulle jag tippa så sätter jag faktiskt Tampa överst. Alltså.
Det är olikt dig. Du brukar, brukar inte vilja tippa.
Men det här med att jinxa och hitta, det har inte lönat sig alls de senaste åren. Ändå, så nu får jag bryta det konceptet. Men jag tror på Tampas breda lag som jag anser att de har. Och Hildeby som kan avlasta Vasilevski lite grann också. I grundserien i alla fall. Kan till och med vinna divisionen här. Sen sätter jag nog Montreal 2, Florida 3, Buffalo 4. Det är ganska, de är jag nöjd, där är jag nöjd. Sen sätter jag Toronto 5, 8 var precis utanför, Boston 7, Detroit 8.
Ja, det var ändå ganska likt.
Ja, det får man säga.
Ja, men då är vi hemma med vår första riktiga podd.
Ja.
Och men det är på att igen nästa vecka och då vi hoppar runt lite och då tar vi Pacific.
Ja, exakt. Vi är lite oförutsägbara.
Betydligt svagare division än Atlantic.
Kan det vara så att vi lämnar den bästa divisionen till den sämsta divisionen till och med?
Ja, jag tror nästan det. Ja, jag tror det är Atlantic, Central, Metropolitan, Pacific.
Ja. Ja.
Metropolitan är inte bra heller.
Nej, alltså det är ganska stor skillnad. Det är Pacific, alltså Central är inte jättelångt ifrån Atlantic.
Nej.
Men Metropolitan är inte jättelångt ifrån Pacific.
Nej, precis.
Och så är det ganska stort gap däremellan. Jaha.
Ja, men då säger vi så. Då ska jag göra en ordning här. Det är US Open pågår ju.
Ja, just det. De har inte ens nämnt, ja. Det är ju liksom, det är ju startskottet egentligen för NHL-podden när ny säsong börjar. Att Bjurre
hänger i Queens.
Ja, i Flushing Meadows där.
Ja, men jag tror inte jag åker lite. Det är lite molnigt och tråkigt. Jag kanske åker ut ikvällen då. Då ska min Kalito spela igen.
Ja, okej.
Okay. Alltså Carlos Alcaraz.
Ja, ja precis. Ja, men det låter bra. Ja, men det kanske blir en rapport därifrån i nästa podd då. För då har väl finalen varit, eller?
Nej.
Nej, det är fortfarande långt kvar. Det är så långt kvar.
Den här helgen är rolig här. Sen är det nästa helg är det finalen. Och så.
Ja, det ser jag. Ja,
det,
ser. Ja,
det är på 2 veckor pågår den fest.
Ja, ja. Ja, då är det långt kvar med Bjurre där ute.
Tyvärr åkte en annan stor favorit, min allra största favorit, Djokovic, åkte ut direkt första omgången. För första gången sedan 2006 åkte han ut i första omgången i en Grand Slam-turnering.
Det är en längre svit än Buffalo Sabres hade missat slutspel. Var det en sån sak liksom?
Ja, ja. Ja, men ja, det kommer en tennisrapport, I promise.
Det låter bra.
Och sen det kommer en rapport om Robin också. Jag ska gå och se Robin på fredag i Brooklyn.
Jaha, det kan man säkert läsa om då.
Ja.
Och kanske höra om i nästa podd, vem vet.
Dancing on my own. Ekeliv, dancing
ja,
on my own.
Ja, det flyger inte över huvudet i alla fall.
Nej, bra. Ja, men då säger vi så.
Vi säger så. Och tack för att ni lyssnar på oss även säsongen 26-27.
Ja, då säger vi bara woof woof.
Woof woof, ja. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.